sista söndagen på temat Dessa mina minsta. Jag har haft tre söndagar tidigare på det här temat. Vi har talat om vårt ansvar för alla våra medmänniskor. Vi har talat om att se behoven och att fylla dem. Vi har talat om att dessa Jesu minsta egentligen ju faktiskt är alla människor. I olika situationer så är både du och jag ibland, tror jag, dessa minsta som behöver hjälp, som behöver någon som ser oss, som behöver en utsträckt hand. Och vi har talat om vikten för dig och mig som tror att se människor på riktigt. Inte bara notera att de finns, utan att se dem på riktigt. Vi har sagt att det är de små handlingarna som gemensamt uttrycker den stora sanningen. En Gud som älskar världen. Och så har vi sett i de bibeltexter som jag läst hur viktigt det är. Hur viktigt det är för Jesus. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, så ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Och så ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig var främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Ungefär så långt har vi läst i det här textsammanhanget hittills under tre söndagar tidigare. Och vi har insett att det är ganska tydligt att för Jesus är det viktigt att vi som tror ser behoven, men också fyller dem. Men sen blir faktiskt texten både tuffare och ännu tydligare. Jag tänkte nästan jag skulle säga att jag vill varna känsliga lyssnare idag. För jag tror att prediken kan träffa både dig och mig ganska skarpt. Det är inte skarpt för att jag vill vara skarp, det vill jag ibland. Men det här blir skarpt därför att ordet är skarpt. Det står så här. Sen ska jag säga till de som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: men Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Det här är, tycker jag, så pass tufft och utmanande så det nästan tar emot att läsa det. Men någonstans är det också väldigt tydligt att den som ser behoven och fyller dem räknas in i Guds rike. Men den som ser behoven och inte fyller dem är liksom inte med. Sen vet både du och jag att nåden är större än våra misslyckanden, våra tillkortakommande. Vi vet att Guds ord säger att det blir ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Och det ska vi ha med oss i det här. Men, och låt mig också understryka det här som jag har rört vid så många gånger. Våra gärningar, det vi gör, ger oss inte rättfärdighet. Gör oss inte rättfärdiga. Utan rättfärdigheten kommer helt och hållet och enbart genom tron på Jesus och på vad han har gjort för oss redan. Men den som blivit rättfärdig, det vill säga fått en rätt ställning inför Gud, fått Guds okej stämpel på sitt liv, en sån människa lever rättfärdigt, och det tror jag är vad den här texten talar om. Och att leva rättfärdigt innebär, om jag fattar texten rätt, att se behoven och fylla dem bland annat. Och självklart är det ju så att en människa inte kan göra allting. Vi ser tusentals behov omkring oss om vi öppnar ögonen. Och en människa kan inte göra allt. Men som Mats Hugelius sa förra söndagen, alla kan göra något. Eller hur? Och idag skulle jag faktiskt vilja lämna den här texten för en stund och gå tillbaka ett par kapitel i Matteus evangeliet och se lite grann på grunden, på själva drivkraften bakom det engagemang för de minsta som jag tror att Gud vill att vi ska ha. Det står så här, innan vi går dit förresten. Låt mig säga det här också, det här är lite intressant. Enligt vissa judiska rabbiner så finns det 613 bud i Moseböckerna. Det är bra att veta, eller hur? Det finns 248 påbud, det vill säga sånt som du ska göra det här. Och så finns det 365 förbud, ett för varje dag på året. Det här ska du inte göra. Ha med dig när vi går till Matteus 22. Fariserna hörde att Jesus hade gjort saduceerna svarslösa och samlades omkring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen av de 613 då, antar jag? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så Jesus kokar liksom ner hela lagen om 613 buden, eller hur många de nu är, till två. Och säger att det här sammanfattar allt vad lagen säger, allt vad lagen egentligen begär av oss, sammanfattas i detta. Du ska älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Att älska Gud är det största och viktigaste. När vi tänker på kärlek så tänker vi nog på en massa olika saker. Men någonstans så har vi med oss i vår kultur och vårt sätt att uppfatta och uppleva kärlek en väldig massa känslor. Tror jag, i alla fall. Jag har det. Och antagligen du också. Men när vi tänker efter så vet både du och jag att kärlek är ju faktiskt någonting djupare än bara känslor. Jesus säger att du ska älska Gud av hela hjärtat. Och talar om vårt allra innersta, därför att från hjärtat utgår livet, säger Bibeln. Det är där i ditt hjärta som du vet att du är Guds barn. Och den vissheten, när den är rotad i Jesus Kristus, påverkas egentligen inte av känslor och inte av omständigheter, inte om det är uppåt eller neråt, eller om de är bra eller de är lite sämre, eller hur det är. Utan det finns någonting på djupet av en frälst människas innersta som vet att jag tillhör Gud. Att älska av hela ditt innersta väsen. Säger Jesus, du ska älska Gud av hela din själ. sätet för känslorna. Så känslorna finns ju med där. Inte sant? Och det handlar, tror jag, själen, våra själsförmögenheter handlar väldigt mycket om vår förmåga att uppfatta och uppskatta det storslagna, det fantastiska, det vackra, och naturligtvis också uppleva motsatsen när vi drabbas av det. Och någonstans uttrycks väl själens kärlek till Gud väldigt, väldigt starkt i Karl Bobergs gamla sång. Då brister själen ut i lovsångsljud och store Gud. Och så säger Jesus, du ska älska Gud av hela ditt förstånd. Och där kan åtminstone jag få lite problem någonstans. Det känns som om det är det svåraste. För hur älskar man med förståndet? Har du funderat på det någon gång? Hur älskar man med sitt förstånd? Det handlar ju om vårt förnuft och våra tankar. Teologen A.W. Tozer har skrivit i en av sina böcker att det som dyker upp i vårt sinne när vi tänker på Gud är det som allra mest definierar oss. Och det tror jag hör ihop med detta. Att älska Gud med förståndet. Det som dyker upp i dina tankar, i ditt sinne, i ditt innersta när du tänker på Gud definierar vem vi är. Hebreerbrevets författare skriver att Gud säger, detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, i deras förstånd. Förståndet är vår förmåga att tänka, att lära oss saker, att se samband och att fatta beslut. Att älska Gud med förståndet handlar om vår kunskap om honom. Och när Jesus talar om att älska Gud och uttrycka sin kärlek så talar han alltså om förståndet att till exempel fatta beslut grundade på Guds ord och Guds vilja. Det jag vet är rätt. Det tror jag är en förståndets lovsång till Gud. En förståndets kärlek till Gud. Att fatta de beslut som är grundade på Guds ord, det jag vet är rätt. Han talar om själen, om lovsång, tillbedjan och så vidare. Han talar om hjärtat, att hålla fast, överlåtelsen, att ge sig själv till någonting. Så grunden för att leva ett rättfärdigt liv, det är att älska Gud av hela hjärtat, av hela själen, av hela förståndet. Och vi vet ju också att Johannes skriver att vi älskar därför att han först, Gud först, har älskat oss. Och så har han lagt ner sin kärlek i våra hjärtan som Romarbrevet 5 talar om. Gud har gjutit in sin kärlek i våra liv. Och det är ju en sak att älska Gud. Det tror jag alla kristna gör. Mer eller mindre. Det är liksom i sakens natur. Men det stannar ju liksom inte där. Sen kommer ett bud som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. En översättning säger att du ska älska din nästa eller din broder, din medmänniska som om det vore du. Och jag tror att det ligger en väldigt djup hemlighet i den tanken. Det kunde varit jag. Att älska Gud och älska människor är vad Jesus kallar oss till. Och kärlek uttrycks inte bara i ord utan framförallt i handling. Paulus skriver i Galaterbrevets 5:6, om en tro som är verksam i kärlek och att allt i det kristna livet handlar om att leva ett liv, bära en tro som är verksam, som gör någonting i kärlek. Det kunde ha varit jag som inte har mat för dagen, som inte vet hur jag ska få pengar till mina mest grundläggande behov. Det kunde varit jag som inte kunde försörja mina barn och min familj. Det kunde varit jag som inte kan få tag på rent, friskt, hälsosamt vatten. Det kunde ha varit jag som satt ensam i min lägenhet dag ut, dag in. Det kunde ha varit jag som sov utomhus i natt. Det kunde ha varit jag som tillsammans med sex andra sov i en bil på en parkeringsplats strax utanför Perstorp natten till lördagen. Och vaknade under natten till lördagen av att en mobb kastade stenar genom rutan på bilen. Och sen slet ut mig och misshandlade mig. Det kunde ha varit jag. Det kunde ha varit jag. Älska din nästa som om det vore du. Den tanken, det kunde varit jag, föder någonting inom en. Den föder en ödmjukhet inför livet. Men den föder också barmhärtighet. Den föder en vilja att göra skillnad i andra människors liv. Den föder kärlek. William Shakespeare skriver i novellen Två gentlemän från Verona att den som inte visar sin kärlek älskar inte. Den Jesus ska svara på frågan om vad som är viktigast och faktiskt på frågan hur får jag evigt liv, så är hans svar: älska Gud, älska människor, visa din kärlek. Det kunde varit du. När Lukas berättar samma berättelse som vi nyss har läst i Matteus 22, så är det den laglärde själv som svarar på frågan om vad som är det viktigaste och största budet. Där är det den varianten. Jesus vänder på det och säger: vad säger du? Och så säger han: ja, men det viktigaste måste vara att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och så säger Jesus: du svarade rätt. Gör det, så får du leva. Det räcker inte att veta, att ha kunskap om vad som är viktigast. Utan Jesus säger: gör det. Och som en sorts sammanfattning på den här serien predikningar, så tror jag att det handlar väldigt mycket om det som Pelle Hörnmark hade som tema när han var här och predikade i höstas. Han predikade på temat gör det du kan. Och det skulle jag vilja skicka med både dig och mig som en avslutande tanke i den här serien Dessa mina minsta. Gör det du kan. Fyll de behov som du kan fylla. Älska Gud. Älska människor. Och gör det du kan. Och allt folket sa: amen.